Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Då kickar vi igång dagens podd och på agendan står ämnet fertilitet och livsstilsfaktorer. I studion möter du mig, Carina Bomorska, och framförallt Rebecca Kaplan-Sturk som kan allt om detta ämne. Underbart ju, Rebecca.
Ja, alltså nu blir jag lite nervös när du säger att jag kan allt. Men det är liksom min stora passion. För igår så, det var väldigt spännande, igår så satt jag faktiskt och pratade med en kompis om det här att jag är inblandad i alla grytor när det gäller gynekologi och förlossning och mödravård, att jag är liksom i och petar i allt. Och så frågade hon, vad gör dig gladast? Och det är just det här med kost och fertilitet. Då känner jag att jag liksom hoppar inombords av lycka när jag får läsa om det eller prata om det. Så det är väl min grej.
Ja, men det är ju din grej. Du är inte bara vulvamuppen, utan du är ju mycket i kost och träning och så vidare. Ja. Och det här ska ju öka dina chanser att bli gravid faktiskt. Det är ju därför vi har hela den här podden och det här ämnet som också är viktigt. Vi har ju bara viktiga ämnen egentligen. Och du föreläser ju om det här också. Så du har ju världens snyggaste och mest innehållsrika, vad heter det? Presentation vad gäller det här också. Så det tycker jag är bra.
Jag skickade den till dig. Mycket glada färger.
Ja, men mycket glada färger. Och det säger ju en del vad det är du gör när du föreläser och försöker ge den här kunskapen ut. Inte bara till vårdpersonal utan till, som sagt, kvinnor som vill öka sina chanser att bli gravid. Men du, vi kör igång, va?
Jajamensan.
Fertilitet och livsstilsfaktorer. Välkomna till Babys podcast. Ja, Rebecca. Fertilitet och livsstilsfaktorer. Vad säger vi först?
Att det finns väldigt många livsstilsfaktorer. Det är inte bara, vi har ju pratat lite om kost här i introt, men det handlar ju om, det handlar om ålder, det handlar om övervikt eller undervikt, kost, kosttillskott, kaffe, träning, miljögifter där vi bor, vad vi jobbar med, om vi stressar, vad vi äter för läkemedel, om vi använder droger, alkohol, rökning. Alltså det är massor med saker. Mer än man kan hinna med på ett avsnitt. Så jag tänkte föreslå att vi fokuserar på kost, kosttillskott, träning, kaffe, stress. Så får vi se om vi hinner med det andra. Det kan bli ett till avsnitt kanske om andra saker, men när vi frågade våra lyssnare om de hade frågor så var det framförallt kost och kosttillskott och träning som var det som ni verkade gå igång på där ute. Så då tycker jag vi börjar med det.
Ja, men det gör vi. Det är ju många andra faktorer som sagt och de har vi ju i många olika och tidigare avsnitt tagit upp. Och det är inte så att de är oviktiga i det här avsnittet heller, men man kan lyssna tillbaks för de och vi kanske kan nämna det lite snabbt, men att du får gå tillbaka och lyssna på i sin helhet. Vad gäller till exempel övervikt, för det har vi ju ett bra avsnitt om. Ja. Men du, vad tänker vi, passar det bra att börja med kosten?
Ja, men det passar väl bra. Det är väl liksom det stora, vad ska man säga, det stora choket. Det som inte kommer undan, eller på sätt. Vi måste ju äta varje dag.
Ja, det måste vi. Ja. Men jag tänker, hur viktigt är det egentligen? Alltså inte att vi måste äta, men att vi tänker på kosten. Många gånger så kroppen, den är ju klok. Den tar hand om det den får i sig liksom.
På sätt
så
och vis,
vad säger du?
Ja, på sätt och vis tar den
kostmuppen.
Ja, kostmuppen, kostrådgivaren. Ja. Men på sätt och vis, det är klart att den tar ju hand om det vi får i oss. Vi har ju system i kroppen som ska rensa bort sånt som vi inte behöver. Men jag tänker att det faktiskt numera behövs lite mer eftertanke när vi väljer vad vi ska äta. Därför att vi utsätts liksom för, jag ska inte säga frestelse, men om man bara går och handlar så är det så lätt att ta den här enkla lösningen med färdig mat eller utan att reflektera egentligen vad är det i det här som jag äter. Jag tycker inte att det är lättare att äta nyttigt nu jämfört med för ett antal generationer sedan, snarare tvärtom. Vi översköljs liksom av för mycket skräp som är svårt att stå emot.
Men du, är det mycket processad mat också med innehåll som inte alltid är bra?
Mm. Alltså det man, om man tittar just på det här med vilka födoämnen som har en negativ inverkan på vår fertilitet, både för män och för kvinnor, så just det här stort intag av processad mat eller rött kött eller charkprodukter och korv, den toppar listan på dåliga produkter. Den påverkar både äggkvalitet och spermiekvalitet. Så det är en bov i dramat.
Men du, man tänker ju ofta på vad kvinnan ska äta.
Mm.
Och nu är det inte alltid som inte alla som har en man. Man kan ju ha en partner och leva ihop med en annan kvinna. Men vi behöver ju ändå en spermie för att det ska kunna bli ett barn.
Ja, absolut.
Och då, vad säger du om mannens då kosthållning?
Egentligen kan man säga att så fertilitetskost, den är väldigt lik. Alltså rekommendationen är väldigt lik för män och kvinnor med ett litet undantag. Det som är gemensamt är ju att både män och kvinnor ska ju öka sitt intag av frukt och grönsaker. Byta ut snabba kolhydrater mot mera fullkornsprodukter. Försöka äta lite magrare animaliska produkter och inte så mycket processat kött. Feta fiskar är gynnsamt både för ägg och spermakvalitet. Och då är det framförallt den här fettsyran omega 3 som man är ute efter där. Och det som är skillnaden där då mellan män och kvinnor när man har tittat i studier, det är att för kvinnor verkar det vara mer positivt med feta mejerier, alltså ett högt fettinnehåll. Och det tänker man att vi behöver ha ett ganska stort intag av fett för att kunna bilda våra könshormoner, östrogen och progesteron, och för äggkvaliteten. Medan män däremot ska äta magra mejeriprodukter. Därför man har sett att män som äter feta mejeriprodukter, de har både färre spermier och spermier som simmar sämre. Så att mejeriprodukter är den enda skillnaden. Sen är liksom kostrekommendationen likadan. Och då, om man skulle liksom sammanfatta det i någon typ av diet eller kosthållning som liksom så här generellt är positiv för fertilitet, då är det medelhavsdieten.
För det är... Men det passar ju jättebra, för jag sitter på Mallorca just nu och spelar in. Jag ska i och för sig inte bli gravid. Jag är lite överåldrig för det, men jag kanske mår bra av att vara här.
För medelhavsdieten, den är ju inte bara positiv för vår fertila förmåga. Den har ju också visat att den bidrar till en lägre risk för hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck, lägre risk för cancersjukdomar och så vidare. Så att den är ju i grunden bra för oss alla, egentligen.
Men du, då stannar jag ett tag.
Ja, men inte för länge, Carina, då saknar jag dig.
Jo, detsamma, ja. Rebecka. Men du, vad är det som är så bra i den här kosten då? Medelhavskosten?
Medelhavskosten, det är ju mycket, alltså basen där är ju mycket frukt och grönsaker. Och det bröd eller den liksom stärkelse man äter är ju ofta av den typ man kallar för långsamma kolhydrater eller fullkorn. De ger en långsam jämn blodsockerstegring istället för en blodsockertopp. Sen är det ju, det är mycket feta fiskar, det är olivolja, mycket nötter, avokado som också har nyttiga fetter i. Och sen är det inte så mycket av det här processade köttet, det är inte så mycket av det röda köttet i den kosten. Så det, ja.
Så det är det som är bra.
Mm. Ja.
Vad kan vi säga mer om födoämnen? Vilka födoämnen kan vara negativt då för fertiliteten?
Ja, förutom det här med processat kött som jag pratade om, så är det ju också söta drycker, alltså mycket socker, snacks, alltså chips och godis och sådana saker. Man pratar ju ofta om någonting som heter transfetter. Det kanske ni känner igen. Och transfetter är ju någonting som finns liksom mycket processad mat, färdiglagad mat, fabriksbakade kakor och så vidare. Och det här, alltså just transfetter, det kan faktiskt ansamlas i mannens testiklar och leda till just sämre kvalitet i spermierna och färre spermier. Och högt intag av transfetter ger också lägre testosteronnivåer hos mannen. Så det är någonting som vi ska akta oss för att äta. Man pratar ibland om fettsyran omega 6 också. Omega 6 i sig är ju inte skadligt. Det är ju en fettsyra som vi måste få i oss. Men när man får i sig för mycket omega 6 i förhållande till fettsyran omega 3, så påverkar det också vår förmåga att bilda könshormoner.
Och var hittar vi den?
Omega 3, det hittar vi i fetfisk, lax och makrill och sardiner. Vi hittar det i linfrön eller linfröolja. Valnötter finns det också i. Det finns faktiskt en ganska rolig studie där man till en stor grupp män varje dag gav dem ett tillägg av 75 milligram valnötter. Man ändrade inte någonting annat i deras kost. De fick liksom fortsätta som de alltid hade gjort, men man lade till de här valnötterna för att få omega 3. Och då kunde man säga att de fick en bättre spermakvalitet med dels att spermierna levde längre, men också att de simmade bättre.
Så att bara med såna valnötter?
Ja, bara sådana små tweaks liksom i kosten, så kan man faktiskt uppnå bra effekter.
Mm. Jag älskar valnötter, jättegott. Ja, men inte för många då?
Nej, men 75 milligram, jag vet inte hur många det kan bli, men en liten näve. Alltså nötter är ju ganska energirikt. Man ska ju inte överdriva den konsumtionen heller, för du får i dig ganska mycket kalorier. Men en liten näve med nötter som ett mellanmål. Det är väl ett toppenbra mellanmål. Mm. Eller lite nötter i grekisk yoghurt på morgonen.
Ja, det var precis vad jag hade i morse. Ja, men grekisk yoghurt, valnötter och pyttelite fin honung.
Ja. Släng i lite blåbär i det där också. Så har du fått i lite vitaminer och antioxidanter.
Just det.
Ja, komplett.
Det kör vi imorgon. Igår hade jag yoghurtbär. Färska. Och då ska jag shoppa blåbär. Det låter bra. Mm. Det är gott också. Ja, men vad bra. Men du, vad sa du om omega 6, det ska man vara lite försiktig med.
Mm. I alla fall ska man se till att man får i sig ordentligt med omega 3. Så att intaget av omega 3 alltid är större än omega 6.
Mm. Omega 3 hittade jag i
fet fisk, linfrön, valnötter.
Mm. Ja, det var de. Mm.
Ja, framförallt.
Ja, just det. Bra.
Jag tänker
mycket på vegansk kost och jag tror att det är ju fler och fler som blir vegetarianer och veganer, vilket är ett bra alternativ kan jag ju tycka till miljö och kroppen och det mycket. Mm. Men hur ser vi på det då med fertilitet, om man skulle relatera fertilitet och graviditet?
Vi fick ju en fråga från en av våra lyssnare och följare på Instagram om det kan vara ett hinder eller någon risk att vara vegan när det gäller fertilitet. Och det skulle jag inte säga att det är, men det ställer lite högre krav på att man faktiskt har koll på att man får i sig allting. Om man tänker liksom de här stora byggstenarna som vi behöver, kolhydrater, proteiner och fetter, det kan du absolut få i dig på en helt växtbaserad kost. Det som kan bli bekymmersamt är ju sådana ämnen som bara finns i animaliska produkter. Som B12 till exempel. Det är ganska vanligt att man lider brist på det om man är framförallt vegan men även en del vegetarianer. Men är man bara medveten om det så kan man ju ta ett tillskott av B12. Järn kan också vara lite svårare att få bra nivåer, men på inget sätt omöjligt. Om man ser till att äta mycket grönkål till exempel, om man lagar sin mat i järngryta. Gärna om man lagar någonting surt eller syrligt som en tomatsås eller någonting i en järngryta. Då kommer lite av järnet att släppa från grytan och hamna i maten. Sen finns det ju liksom, ja, du kan äta mycket broccoli och så. Men så att det, jag skulle inte säga att det är ett hinder, men det kräver att man tänker efter lite mera.
Omega-3, så inga direkta risker?
Nej, omega-3 kan ju också vara lite svårare att få i sig. D-vitamin också möjligen, men som sagt, det finns ju som tillskott. Så att om man är vegan, men en påläst vegan, så kan jag inte se något problem. För fertilitetens skull i alla fall.
Ja, just det. Är det någonting som är extra dåligt?
Någonting som är extra dåligt? Ja, alltså ska vi sätta upp några så här topp 3 bovar, så skulle jag nog säga att det är högt intag av rött kött, högt intag av transfetter. Vad ska vi sätta som tredje? Det finns ju en del som är dåligt. Alltså egentligen, att dåligt skulle nog vara mer att äta för lite av vissa saker. Att inte äta tillräckligt med frukt och grönsaker, eller att inte alls äta fisk. Att aldrig äta nötter eller frön. Mm. Så ensidig kost är ju också dåligt i så fall.
Ja. För oss alla.
Ja, precis. Mm. Och inte bara för fertilitet liksom.
Nej, exakt. Men du, någon speciell diet som är extra bra, då har du ju nämnt medelhavskosten och lite där. Finns det något mer att lyfta?
Egentligen ingen som är sådär, ja, man pratar ibland om den nordiska dieten. Där är det ganska mycket, alltså man tänker på mera old school nordisk diet, där är det ju ganska mycket fisk. Det är rätt mycket fullkornsprodukter och så. Den kan också ha bra effekt på fertiliteten. Det är väl egentligen de som är mest studerade för att ha positiva effekter. Om man tittar på dieter som däremot inte har så bra effekt när det gäller fertilitet, det är ju LCHF. Den kan ju ha väldigt mycket positiva effekter på andra sätt i våra liv. Men just eftersom det kan bli rätt högt intag av fetamidiprodukter för män, det är rätt mycket animaliska produkter, rätt mycket kött. Den kan ibland ha en negativ inverkan, framförallt på män, framförallt spermakvaliteten. Så den brukar man inte lyfta fram som något bra fertilitetsfrämjande. Sen har ju senaste åren så har ju det här med intermittent fasta blivit väldigt populärt. Och där finns ju olika varianter, 5-2, 16-8, det finns ju hur liksom. Du kan nästan bygga.
Och vissa timmar. Men vissa timmar på dygnet också, va?
Ja,
inte bara. Ja.
Ja, den här 16-8 är ju en typisk sån där du har ett.
Just det.
Ja, du har ett ätfönster på 8 timmar och sen så äter du ingenting på 16 timmar. Det finns ju andra liksom 14-10 och ja. Medan 5-2 är ju mer att du vissa dagar har ett väldigt lågt kaloriintag på 500 kalorier och andra dagar äter som du vill. Mm. När det gäller just intermittent fasta, där finns det inte, det finns inga bra studier på människan när det gäller fertilitet, så där vet vi inte så mycket. Det man har sett när det gäller intermittent fasta i djurstudier, det är att 2 veckors intermittent fasta, och det här är råttor, men vi är inte råttor, men det är den studie som finns. 2 veckors intermittent fasta, då upphävdes menstruationen och äggstocksvolymen krympte hos honorna och hannarna fick lägre testosteronnivå. det är inte säkert att det går att översätta till oss, men det är ändå någonting man ska fundera på. Mm. Däremot finns det finns rätt mycket studier när det gäller intermittent fasta och graviditet däremot, och då avråder man ifrån det därför att det har visat risk för minskade fosterrörelser, en ökad risk för graviditetsdiabetes, en ökad risk för kejsarsnitt. Så att även om det inte är fullständigt studerat ännu, så verkar inte intermittent fasta vara fertilitetsfrämjande.
Nej, inte på det du beskriver.
Nej. Vi får väl se om det kommer nya.
Så var försiktiga med det, ni som vill bli gravida och ni som är gravida då, kan vi säga, det vi vet idag.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Men du, om vi går över till ersättning eller kosttillskott då?
Mm.
Behöver man ta kosttillskott inför graviditeten?
Ja, vissa saker brukar man rekommendera att man tar.
Folsyra.
Precis. Och då är det så här att i normala fall när vi inte planerar graviditet och inte är gravida, så är det inte så svårt att få i sig tillräckligt med folat eller folsyra. I alla fall inte om man äter liksom, ja, rätt stora mängder av gröna bladgrönsaker eller broccoli, bönor och sådana saker. Problemet med kosthållningen där är att folsyra eller folat är så himla känsligt för upphettning. Så att om man tillagar de här grönsakerna, då försvinner 80% av folsyran eller folatet. Men så man äter man rågrönsaker så får man i sig det. Men däremot när man planerar graviditet och när man är gravid, då bedömer man att behovet är mycket större än vad vi liksom enkelhet kan få i oss i kosten. Och det är så otroligt viktigt att vi verkligen får i oss det. Så då rekommenderar man generellt kosttillskott med folsyra.
Mm. Och en bra bit innan graviditet helst. Ja. Sen är det aldrig för sent att starta liksom. Och det kan vi ju tillägga att vi har ett avsnitt längre tillbaks i tiden. Ni får scrolla ner lite. Men det finns ett avsnitt, ett viktigt sånt om folsyra, folat också. Mm. Varför det är viktigt och så vidare. Och det handlar ju främst om barnets utveckling där i början och risk för ryggmärgsbråck.
Ja.
Extremt liten dock, kan jag tillägga.
Ja, det är den. Men det är också så att den är väldigt liten nu därför att vi har en generell rekommendation om folsyra.
Mm,
vi hade betydligt fler barn som föddes med ryggmärgsbråck innan folsyrerekommendationen kom.
Ja.
Men det är ju en aspekt att säga, ta det under graviditet eller då en månad innan graviditet. Men folsyra har också en positiv effekt på våran äggkvalitet. Och ska man då hinna få effekt på det ägg som ska befruktas, då behöver man börja 3-4 månader innan befruktningen. Därför att det är så lång tid som det tar för en liten äggfollikel att bli ett moget ägg. Så att gärna börja 3-4 månader innan. Och det gäller ju alla kostförändringar eller kosttillskott eller livsstilsförändringar. Ska man ha optimal effekt så ska man ju börja 3-4 månader innan graviditeten startar.
Mm.
Om man är så planerad. Det är inte alltid man är det, men ja.
Nej, det är olika. Men kan det då vara till nackdel att ha för mycket kosttillskott?
När det gäller just folsyra skulle jag säga nej. Det är ju, alltså folsyra i sig har ju ingen som giftighet. Så att där finns det liksom ingen, att man behöver inte vara orolig för att ta det eller att ta det under lång tid. Den generella rekommendationen till alla gravida och alla som planerar graviditet är 400 mikrogram plus då kost som innehåller folat. Men det finns många som faktiskt också rekommenderar den dubbla dosen, 800 mikrogram, och då är det framförallt äggkvaliteten man är ute efter. Och det här är ju liksom, det är ju i sig ingen jättehög dos heller. Vi ger som läkemedel betydligt högre doser. Som ni hörde i avsnittet om övervikt och fetma och graviditet till exempel. Då är vi uppe i 5 milligram.
Mm.
Så 10 gånger högre dos, 12 gånger högre till och med. Så att folsyra behöver man inte vara orolig för som tillskott, utan det ska man ta. Och där fick vi faktiskt en fråga från en av våra följare. Just, ska man ta tillskott? Eller ska man äta massvis med grönt? Eller båda?
Eller båda.
Ja, och då blir mitt svar att om man planerar graviditet eller är gravid, då är det båda som gäller. Och annars liksom generellt som livsstil, då räcker det med massvis med gröna blaggrönsaker. Ja, men ät dem råa då. Så.
Men du, om man tittar på D-vitamin och Q10, kan det förbättra äggkvalitet?
Mm. Där får vi nog ta en i taget. Om man tittar på D-vitamin först så är det så att det är väldigt spännande just med D-vitamin. För vi vet att det har jättestor betydelse för fertilitet. Men vi vet inte riktigt hur och varför det är så viktigt. Inte i detalj i alla fall. Alltså vi vet att D-vitamin behövs för att man ska kunna bilda östrogen. Vi vet att D-vitamin har en koppling till ett hormon som heter AMH, antimulleriskt hormon. Vi vet att D-vitaminbrist ökar risken för missfall, havandeskapsförgiftning och så vidare. Men om man tänker frågan kring äggkvalitet och D-vitamin, finns lite för lite studier och för små studier än så länge. Så det man kan säga generellt om D-vitamin, det är att en D-vitaminbrist ska alltid korrigeras för att förbättra fertilitet och graviditet. Sen kanske man inte vet att man har en D-vitaminbrist om man inte går och tar ett blodprov. Men då kan man ju tänka igenom lite grann, vad äter jag? Får jag i mig D-vitamin i kosten? Och då är vi tillbaka till det här med feta fiskar. Därför att där finns det D-vitamin. En del av våra mejeriprodukter i Sverige är berikade med D-vitamin. Även en del sådana här växtbaserade drycker som havredryck och så vidare. Några av dem är D-vitaminberikade, så det kan man ju liksom titta efter. När man står där i mejerihyllan. Att se till att vara ute. Man behöver ungefär 15 minuters solbestrålning på händer och ansikte varje dag för att upprätthålla D-vitaminnivåerna. Men om man aldrig äter fet fisk, om man har mörk hy, kanske går i täckta kläder eller aldrig är utomhus, då skulle jag säga att det är klokt att ta ett D-vitamintillskott inför och under graviditet. Ja, och vill man veta exakt vilken nivå man ligger på, ja, då går ju det att kontrollera i blodprov. Sen är det väldigt omdiskuterat vilka nivåer av D-vitamin som är normala ur fertilitetssynpunkt. Och de skiljer sig också lite grann från det man liksom generellt säger är normala D-vitaminnivåer. Så att om man till exempel tittar på rekommendationer för D-vitamin tillskott i Sverige, så är man lite, alltså man tolererar en lägre D-vitaminnivå än man gör när man gör fertilitetsstudier. Där vill man gärna ha lite högre nivåer. Man kan ta ett exempel. Vi brukar säga att vanligtvis, om man inte är gravid och inte planerar graviditet, så att, ja, håller man sig över 50 i D-vitamin så behöver man inte medicinera med D-vitamin. Men motsvarande när man tittar på fertilitetsstudier, då ska man hålla sig över 75, gärna över 100 nanomol per liter.
Mm. Och det här har vi ju faktiskt pratat om lite tidigare, eller ja, vi har svarat på, du har svarat på frågor om det här. Så det finns på vårt Instagram, ett babys podcast också, som ni kan titta tillbaks. Kan
Sen var det här med Q10 också.
Just det.
Ja. Och Q10, det är lite...
Vad är det?
Ja, Q10, det är... delvis är det en antioxidant. Alltså det neutraliserar fria radikaler i kroppen. Men Q10 är också någonting som behövs för energiproduktionen i våra mitokondrier. Alltså våra lilla energibildande station i varje cell. Och vi bildar Q10 naturligt av oss själva. Men förmågan att producera Q10, eller koenzym Q10 som det heter, den blir sämre ju äldre vi blir. Och då blir ju också skador på mitokondrierna vanligare och vanligare. Och då har man tittat mycket på det här med koenzym Q10 och om det skulle kunna hjälpa äggkvalitet eller spermiekvalitet och fertil förmåga. Och då finns det faktiskt en del studier som har visat att framförallt för de kvinnor som är över 35 eller de som har en låg äggreserv, där kunde tillägg med koenzym Q10 faktiskt förbättra äggkvalitet, ge fler embryon och fler embryon till frysförvaring. Men det man ska komma ihåg är att de här studierna, de är bara gjorda på kvinnor som ska göra IVF, så vi vet ingenting om vi behöver koenzym Q10 som tillskott för en spontan graviditet. Och de här IVF-studierna, det de har visat är ju bättre äggkvalitet, fler embryon, fler positiva gravtest. Men man har däremot inte kunnat visa att det här tillskottet gav fler födda barn. Och det är ju egentligen det vi är ute efter när vi gör en fertilitetsbehandling. Att vi vill ha ett barn. Så att... ja, alltså det pågår mycket forskning och vi vet säkert mer om några år, men det är inte skadligt att testa. Alltså koenzym Q10 är ju inte något giftigt liksom. Och rekommendationen för dem då som ska genomgå IVF brukar ligga på 400-600 mg per dygn. Och det är ju långt under vad säkerhetsgränsen går för koenzym Q10. Mm. Den ligger på 2400 mg per dag.
Alltså det finns egentligen inte så mycket negativa effekter.
Nej, men man kan inte garantera att det gör något.
Nej. Men det finns några, under graviditet och så kan du ju köpa färdiga burkar med piller, kosttillskott och som innehåller allt vad du behöver.
Mm.
Nu pratar vi framförallt inför graviditet då.
Ja.
Finns det motsvarande?
Alltså i Sverige har vi ju ingenting som, inga vitaminer där det liksom så här verkligen är dedikerat för inför graviditet. Det finns ju andra länder när man kallar det för prenatal vitamins till exempel. Det vill säga det som man ska börja ta redan innan konceptionen. Men alltså, man kan ta de här multivitaminerna för gravida innan graviditet också. Men titta gärna på innehållsförteckningen för att den skiljer sig lite grann åt från preparat till preparat. Hur mycket D-vitamin, hur mycket järn det är i. Och just det här som vi pratar om nu med koenzym Q10, det brukar inte finnas i de här multivitamintabletterna. Så det får man köpa till separat. Och likadant omega-3 får man ju också ta separat i så fall.
Ja, men det känns ju jättekrångligt att jag för det här är ju liksom en kunskap som för de flesta inte finns, att man ska ha koll på allting. Skulle du någonstans kunna rekommendera inför fertilitet? Skriva upp så det här skulle jag som...
Ja, vi kan ju skriva på våran blogg lite tips om...
Jag tänker så.
Vad man kan tänka på och hur mycket man ska ta av och sådär.
När det inte finns de här multivitaminburkarna färdigt, klart, förlita sig på liksom att någon annan har gjort det. Det känns lite krångligt att var och en ska behöva ha koll på exakta mängden där.
Men det handlar ju också om att om man tänker på, alltså omega-3 till exempel, det är ju en fettsyra. Och det är ju svårt då att bunta ihop i en sån här dragerad tablett. Så att det är också liksom rent tillverkningstekniska problem
som det förstår
inte
jag.
Kan ha allt.
Just det. Men rekommenderar du omega-3 som tillskott?
Det beror på lite grann.
Hur mycket fet fisk du äter.
Ja, precis. Mm. Alltså, för det är ju också så här, om jag äter mycket fet fisk, om jag äter linfrön varje morgon i min gröt, om jag frossar i valnötter och så vidare, nej, men då behöver jag förmodligen inte ta något tillskott. Men om man tar specifikt mig som exempel, jag kan ju inte äta nötter på grund av allergi. Linfrön kan jag säga, det är väldigt sällan jag tar. Och fet fisk skulle jag gärna äta varje dag, men jag har en familj som begränsar mig och gråter blod när jag serverar fisk. Så att, ja, för mig skulle då omega 3.
Äter ni ingen fisk alls hemma i er familj?
Jo, det gör vi. Men när det blir
fiskbullar.
Ja, det skulle jag kunna tänka mig, men ingen annan i familjen. Ja, nej, men det, jag och min man äter gärna fisk, men det, barnen, vet du, det blir sånt bråk. Och ibland så resignerar man bara som förälder. Och,
ja. Ni får gå på restaurang, du och din man, och käka.
Ja, alltså när de har flyttat hemifrån.
Goda fiskar.
Äta fisk.
Trossa.
Mm. Vi ska flytta till Medelhavet och äta fisk.
Just det, ja. Precis. Ja. Ja, det är härligt.
Ja, så man får liksom fundera lite grann på själv vad man äter. Får man mesta är ju att få i sig allt det här via sin kost. Märker man att nej, men jag äter inte det här eller det här, då får man väl pytsa i sig ett tillskott istället. Men det bästa är att få i sig via kost.
Ja, men det är ingen nackdel att ta de här tillskotten. Det är inget farligt som händer. Det sköljs ur kroppen om det skulle nu vara lite för mycket.
Ja, så det. Ja, just D-vitamin, håller man sig till liksom det som är rekommenderat, det som står på burken, det som finns att sälja liksom i vanliga butiker, då är inte det någon fara. Men man kan faktiskt överdosera D-vitamin, och risken med det är att man får väldigt höga kalknivåer i blodet. Och i värsta fall så kan det påverka njurar och muskelfunktion och så vidare. Så D-vitamin kan man faktiskt överdosera. Men om man håller sig till liksom rimliga doser som 2000 enheter per dag. Eller kanske upp till 4000 enheter per dag om man har brist. Det är ingen fara. Däremot sådana här extremdoser som 50 000 enheter. Då ligger man lite i farozonen. Det finns också, det pratas mycket om att istället för att man tar det varje dag, att man skulle ta en jättestor stötdos med D-vitamin precis före ägglossning. Alltså, tar man det då en gång i månaden så är ju inte det någon fara så med överdosering. Men däremot så har jag haft lite svårt att hitta data på hur det skulle förbättra äggkvalitet, om det är nu det man är ute efter. Eftersom man behöver liksom, ägget tar ju 3 månader att bilda, och att då ge stötdos dagen innan. Ja, jag har svårt att hitta någonting som visar att det skulle vara bättre än att ta det varje dag.
Mm.
Så bättre lite varje dag, tror jag.
Ja. Jag kommer att tänka på en annan sak. Hoppar tillbaka lite snabbt till kost. Det kanske är kosttillskott också. Sötningsmedel, det är flera som har frågat om också. Vilket jag tycker är en väldigt bra fråga. Om man nu äter extrema mängder, äter eller dricker. För det finns ju mycket läsk och godis, glass finns ju sötningsmedel. Tuggummi, you name it liksom. Sötningsmedel.
Ja.
Som då ersättning för socker.
Mm.
Och hur bra eller farligt och i vilka doser? Vad vet du om det?
Det där sötningsmedel är lite lurigt, för att det finns studier som pekar både åt det ena och det andra hållet. Så där måste man hålla tungan rätt i mun. Det finns inga studier på människor som har visat negativa effekter när det gäller fertilitet eller hormonproduktion eller fortplantningsförmåga. Det finns däremot en hel del djurstudier som visar på det. Och problemet just när det gäller omsättning av sötningsmedel och djurstudier, det är att vi har ett bättre system för att bryta ner sötningsmedlet än vad djuren har, framförallt råttorna. Så där blir det svårt att översätta. Så att det finns en del små studier där man har tittat på just intag av sötningsmedel och äggkvalitet eller embryokvalitet. Men problemet med de studierna, dels att de är väldigt små, Sen är det också så att de är gjorda så att man har intervjuat personer. Hur mycket sötningsmedel, eller hur mycket läsk dricker du, eller hur mycket sötningsmedel får du i dig? Och det där kan vara svårt, för att skulle du fråga mig hur mycket sötningsmedel jag fick i mig igår? Jag vet att jag fick i mig, för jag drack light läsk och jag åt kvarg som jag tror var sötningsmedel i. Men jag kommer inte ihåg hur mycket jag drack. Och där blir det svårt att göra forskning när man inte kan säga att den här dosen är okej, men den här dosen är det inte. Man har inte sett någon koppling mellan intag av sötningsmedel och att det skulle påverka det man kallar för live birth rate, alltså levande födda barn. Däremot finns det lite studier där man har sett påverkan på äggkvalitet, men de är svåra att tolka eftersom det är baserat på intervju. Inte att man verkligen har gett någon ett sötningsmedel.
Svårt att mäta, helt enkelt.
Vi fick ju en fråga från en lyssnare.
Mm.
Liksom, exakt vad är det för maximalt intag? Och där har man tittat på Livsmedelsverket och på även på den europeiska motsvarigheten till Livsmedelsverket, så säger man att rekommendationen, ja, man tänker aspartam till exempel, då är det 40 mg per kilo kroppsvikt. Och sukralos är 15 mg per kilo kroppsvikt på dag. Och det motsvarar att dricka lite mer än 4 liter cola light per dag. Så att mindre än så ska man hålla sig till. Och jag tänker att det kan vara svårt att få sig 4 liter.
Ja, jag tänkte, vad säger du? 4 liter?
Jag hoppas att ingen dricker så mycket. Därför då kommer vi in på det här med koffeinet också, som vi kan prata mer om. Det som man har sett ge negativa effekter i djurstudier, om man skulle räkna om den dosen som man har gett till råttan till en människa, då ser man skadliga effekter om man dricker 90 liter cola light per dygn. Och då har man ju dött av vattenförgiftning liksom.
Ja, man kan, det har man ju gjort för länge sedan.
Ja, så att,
4 liter är väl också lite för mycket.
Hur stor man är förstås. Men, så att man kan säga, jag tycker nog att sötningsmedel är någonting vi ska vara medvetna om och tänka på. Det är ju inget nödvändigt ämne för oss. Så kan vi vara utan det, kan vi bli mer medvetna om vad vi stoppar i oss? Så, absolut, men jag tycker inte man behöver vara orolig liksom.
Men nu tänker jag generellt då, men sötningsmedel kontra socker pratar vi ofta om, att det är bättre att få det naturliga sockret än sötningsmedel. Vad säger du om det?
Det beror ju på i vilket sammanhang vi pratar om. Pratar vi om blodsockerhöjande effekter? Pratar vi fertilitet? Pratar vi övervikt? Alltså det...
Jag pratar fertilitet.
Ja, nej, där skulle jag nog säga att det finns ingen sån jämförande studie. Nej. Vad jag vet. Men eftersom för att få någonting att smaka sött så behöver du väldigt, väldigt lite sötningsmedel. För att det ska smaka lika sött med socker så behöver du mer socker. Så här har vi en dosfråga också.
Ja, men precis. Och också tänker jag att det som vi tidigare har inte ska gå in på djupare, som vi har pratat om tidigare, så är det ju många faktiskt som är överviktiga idag. Och där kan det ju spela en roll också då.
Mm.
Att jag väljer kanske de här sötningsmedlet istället för sockret.
Mm.
Ja.
När vi är nu ändå inne på, för jag har ju nämnt en viss läskdryck här några gånger. Vi är inte sponsrade, kan jag säga. Det går bra med andra drycker också.
Precis.
Eller lika dåligt. Den här drycken innehåller ju koffein. Det fick vi också en fråga om. Hur man ska tänka kring koffein och fertilitet. Eller hur?
Ja. Och vad tänker du om koffeinet då? Hur bra eller dåligt är det?
Ja.
Alltså, för jag tänker, du har ju koffein i kaffe också.
Precis, vi har koffein i massa olika saker.
Ja.
Rekommendationen är ju faktiskt att vi ska begränsa vårt koffeinintag under graviditet, men även innan. Och då rekommendationen liksom är i Europa, och den som är internationellt, de skiljer sig lite. Men vi kan säga mellan 2-300 milligram per dag. Att man ska hålla sig till det och inte mer. Och det motsvarar väl ungefär 2-3 koppar kaffe, brukar man säga. Men det beror ju på vilken typ av kaffe som man dricker, naturligtvis. För att om du tänker en kopp espresso, den är visserligen mindre än en vanlig kaffe, men det är väldigt mycket koffein i det. Det finns koffein i te, det finns koffein i läskedrycker, energidrycker finns jättemycket koffein i, även en del chokladdrycker finns det koffein i. Så då är det så att man planerar graviditet, så ska man försöka hålla sig till max 300 milligram koffein per dygn. Och då får man ju räkna in alla de här delarna, så att säga. Inte bara hur många kaffekoppar man dricker, utan energidrycker och te och koffein och så. Alltså koffein i choklad och energidrycker.
Och det tänker man kanske inte på. Man tänker koffein i läskedryck, man tänker i kaffe, i te. Men kanske inte så mycket i mat och choklad och så vidare.
Nej,
men du säger att vara lite försiktiga med det också. Precis. Just när vi pratar inför graviditet.
För det man vet under graviditet när det gäller koffein. Det är så att om man kliver man över 300 milligram så ökar risken för tidigt missfall. Kliver man över 600 milligram per dag så ökar risken ordentligt. Om man har sett, även så att säga innan graviditet, så har man sett att stora doser med koffein, det påverkar våran äggkvalitet, det påverkar menscykellängden, så att det påverkar ju faktiskt våra hormoner. Koffein och östrogen konkurrerar om samma receptorer. Det påverkar tjockleken på livmoderslemhinnan, det påverkar spermierna och deras, både deras rörlighet men också deras DNA-innehåll. Så att det finns en vits både för män och kvinnor att begränsa sitt koffeinintag inför en planerad graviditet eller inför en fertilitetsbehandling. Det finns, om man är nyfiken på hur mycket koffein som finns i alla olika typer av drycker, så finns det bland annat på Livsmedelsverkets hemsida. Då finns en tabell just det här med bryggmalet kaffe, espresso, svart te, grönt te, energidryck. Då kan man liksom titta på den och räkna ihop hur mycket får jag i mig på en dag.
Och alltså, den skulle vi kunna lägga på vår blogg också.
Vi kan länka till den, absolut.
Vi kan länka till Livsmedelsverket. Ja, men vad bra. Vad tänker du mer för i del 2 av fertilitet och livsstilsfaktorer? Så tänker jag att vi pratar mer om, går in mer på det här med träning och träning, stress en del, rökning lite grann. Allt det här för att optimera fertiliteten. Så jag tänker att det återkopplar vi till i del 2. Men avslutningsvis, Rebecca, finns det någonting mer du vill lyfta med kost och kosttillskott?
Alltså det viktigaste jag liksom vill förmedla, det är att bäst effekt har ju förändringarna man gör om 3-4 månader innan planerad graviditet. Men det är aldrig för sent. Man kan göra de här förändringarna vid positivt gravtest eller vecka 10 eller när som helst. För de råden som man ger för att förbättra fertilitet, det är ju också kost som är bra under en graviditet. Det är kost som är bra under en amningsperiod. Det är kost som är bra för en småbarnsförälder eller för barnen. Det är liksom ingen diet på 12 veckor eller 20 veckor, utan det är ju verkligen en livsstil. Ja, och att man tänker att men nu lägger vi om, och att man gör det tillsammans liksom med sin partner. Och har man ingen partner så gör det tillsammans med någon annan anhörig eller någon vän liksom.
Ja, men du sa ju det inledningsvis, att det är ju inte bara kvinnorna inför fertilitet som bara tänker på hur och när och var man äter, utan det är ju också mannens spermier som blir påverkade av det här. Och det kanske var en bra sammanfattning av dagens avsnitt. Jag vet att du har mer tips för dem som vill läsa. Du har tips på riktigt bra böcker, men det tar vi i del 2. Yes. Så ni får helt enkelt ratta in livsstilsfaktorer och fertilitet del 2 som kommer alldeles så strax. Och det ska ni göra. Så vi hörs snart igen, alla fina där ute som har lyssnat nu och som jag hoppas lyssnar då för fler tips. Eller hur, Rebecka? Snart tillbaks.
Ha det gott.
Ha det gott. Och på vår blogg, Babys blogg, finns information och vi kommer lägga ut framförallt efter andra avsnittet mer om det här. Och på vårt Instagram finns vi också ett Babys podcast där du kan läsa om diverse, men framförallt vet jag att du tidigare har svarat på frågor om D-vitamin. Lyssna där. Ta väl hand om er. Hör snart.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.